Hej mina kära framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag tänkte att vi hoppar in i veckans citat som kommer från en som heter Hugo Hinsberg som skrev till mig på Instagram att en stark människa lyfter människor, det är de svaga människorna som trycker ner. Jag kan inte bara säga annat än Hugo att jag håller helt med. Det finns allt för många stora profiler som gör tvärtom i Sverige och egentligen överallt. Man alltså kapar andras huvuden för att lyfta sig själva. Och vi kommer alla stöta på dem. Jag stöter på dem regelbundet och alla vi stöter på de här människorna. Och det gäller att man, dels tycker jag att man säger till dem att du, det här är inte okej, du kan inte säga, du kan inte göra på det här sättet, det sårar mig. Och sen är det viktigt att man rannsakar sig själv och inte blir en sån själv, att man ser att fan, den här grejen var inte schysst, jag gör inte om det. Det är inte fel att göra fel en gång, det är fel att göra fel flera gånger. Blir man dåligt behandlad ska man alltså säga till. Och Kai Pollak som var för några avsnitt sen, fantastiskt avsnitt. Har du inte lyssnat på det, lyssna på det. Kai Pollak för några avsnitt sen, så himla bra, en av Sveriges främsta föreläsare. Han sa att alla människor är sända för att träna på, och man får inte större utmaningar än man själv klarar av. Och den är, det är så bra, va? Det har gjort att jag verkligen har växt och kan hantera andra situationer och att jag verkligen känner mig lugnare också. Jag skulle också vilja att de personerna som vill får jättegärna ansöka till Framgångspodden VIP, och den hittar ni på Facebook. Vi har massor typer av olika event, vi diskuterar stora som små frågor, får tips och råd och nätverka. Ni hittar Framgångspodden VIP på Facebook. Det är bara ansök där och svara på de här frågorna som vi då ställer. Ni får också signa upp er på nyhetsbrevet som ni hittar på framgangspodden.se, så får de bästa tipsen från varje avsnitt. Vi brukar skicka ut det på söndagar skickar vi ut det. Och sen får ni också, om ni vill, skicka till mig vilka gäster ni vill höra på. Då så blir det bäst om ni skriver på Instagram. Antingen ni taggar gästen, än att ni skriver på någon av mina poster vem ni önskar, eller skicka till mig på Messenger. Hade varit jättebra, för vi sitter nu och väljer vilka gäster ska vi ha under 2018 och vi har grymma på G. Men nu tycker jag vi kör igång, och du, ha en riktigt bra vecka.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden, with Alexander Perleros.
Välkommen till avsnitt 162 av Framgångspodden. Och det här avsnittet träffar en av Sveriges främsta komiker och även sångare, Thomas Järvheden. Och jag kan säga så här, det här blev ett sjukt avsnitt. Det blev ett sjukt, sjukt avsnitt och ett sjukt roligt avsnitt. Det blev lite stört, så jag hoppas ni har överseende för det. Men vad säger man när man bjuder in en av de främsta komikerna? Det blir inte normalt helt enkelt. Och jag tycker det var jättehärligt. Vi går in på självklart en väldigt mycket skön komik. Hur man blir duktig på scen, hur man blir duktig på retorik, hans historia, uppväxt med jättelite pengar, faderslöshet. Självklart går in på hans värsta gig och de värsta sakerna som har hänt i hans karriär. Så hoppas du gillar det här avsnittet. Det blev något utöver det vanliga. Nu välkomnar vi Thomas Järvheden.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Välkommen till Framgångspodden, Thomas Järvheden.
Tusen tack.
Jag tänker på den här andra heden när jag hör heden.
Vilken hed?
Jo, men det är Jönssonligan heden.
Ja, Vanheden.
Vanheden.
Ja, men det var någon som kallade mig för det i lumpen, vet jag. Det är fler som har gjort den associationen.
Ni är lite så här småskojare båda två.
Ja, på olika sätt. Han var ju småskojare rent kriminellt kanske. Medan jag är lite mer skojig skämtmässigt kanske.
Ja, det är sant.
Ja, men det var ju fint sällskap, Vanheden. Det är ju legendstatus.
Ja, och till Jönssonligan, som jag hörde precis innan. Det är nära att du och jag skulle heta Jönsson båda två.
Ja.
Eller jag har hetat Jönsson.
Ja.
För att min... kom in på deep shit direkt. Men för att min farsa drog iväg när jag var 2-3 år gammal. Han var lite halvstökig. Vilket gjorde att vi bytte efternamn och hade så här adressskydd.
Mm.
Och så då bytte vi till Pärlrosa i alla fall när jag var 6-7 år.
Just det. Och min farfar hette Jönsson, men på 50-talet var det rätt vanligt att folk liksom med vanliga svennenamn bytte. Och det var liksom, öppnade upp någon slags möjlighet för det. Så då valde han då, eller hittade han på Järvheden. Och min farsa stack ju också när jag var 2 och var lite stökig kan man säga. Så att där har vi många gemensamma bitar.
Vad var det som hände där då? Du har ju skrivit, du har gjort en allvarligare låt också. Du har gjort både roliga och allvarliga, men en av de allvarliga låtarna så berättar du en del om den här storyn i Kärvheten.
Ja, jo precis. Det är väl inte så allmänt känt, men jag gjorde några allvarliga låtar. Det gör jag fortfarande ibland, sådär. Men jag släpper ju mest roliga låtar. Så att det är inte alltid jag släpper de allvarliga, men om jag gör det så har jag ju valt det under pseudonymen Kärvheten då. Och den låten som du tänker på nu heter Pappa kom hem, som jag skrev för, vad kan det ha varit, 10-15 år sedan, jag minns inte riktigt. Men det är många som tycker om den är ju sjukt djup liksom. Men den handlar mer bara om jag tycker det finns någonting väldigt, vad ska man säga, gripande i när barn längtar efter någon som ändå har svikit den. Att man, den går ju så, pappa kom hem för vi längtar efter dig, du är inte värd oss men vi vill ha dig. Det är den där känslan att fast någon har svikit så vill man ändå ha den liksom. Jag kan få samma känsla i magen när jag ser ett litet barn som går med sin mamma eller pappa på stan och håller handen men gråter och är arg på sin mamma eller pappa då, så här, men ändå går de och håller handen liksom. De är arg och ledsen på sin mamma men ändå känner de att de behöver den här tryggheten och går och håller handen. Det finns något gulligt i det där.
Men din farsa drog alltså när du var 2 från dig och dina 2 syskon?
Ja, precis. Och sen bodde vi hos honom varannan helg fram tills jag var 9. Sen stack han till USA i 22 år. Så att jag har inte haft särskilt mycket närvarande pappa. Utan var väldigt mycket längtan sedan när man var liten.
Och det är som också som du sjunger den här låten som jag tyckte så här, men det här var verkligen så här point på det exakt. Det var ju att ni träffades ju varannan helg. Mm. Men sen så blev ni ju att ni blev överrösta med presenter eller gå på restauranger och det maxades och sådär. Medans eran mamma fick dra egentligen det stora lasset.
Ja, de gråa vardagarna. Ja. Och det är en otrolig otacksamhet där som många barn såklart inte uppfattar det. Liksom att den riktiga hjälten är den som kör de här stränga och tråkiga gråa vardagarna. Men som tur är så i alla fall vi syskon när vi har växt upp så har vi en otrolig tacksamhet för våra mamma och hon vet att vi har fattat liksom.
Men tror du att det är det som har gett dig den här drivenheten som du har idag? Att det kanske inte var, fick allt serverat när du var liten?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag har funderat mycket till vad ens driv grundar sig i. Och jag tror att det grundar sig i nyfikenhet för mig själv. Att jag alltid känner så här, hur långt kan jag ta det här? Och jag var väl så här, vet du, jag ska säga självmedveten ända sedan jag var liten. Även när jag var barn så var jag på något mystiskt sätt medveten om vad jag trodde att jag hade för kapacitet. Så att jag kunde nästan bära det som en hemlighet, för att det är sjukt pinsamt att vara 9 år och säga till folk att jag tror att jag kan bli rockstjärna eller bli det ena eller andra. Men jag har alltid känt att jag kan nog bli vad fan jag vill. Och då har jag mörkat det. Just rockstjärna kunde jag säga till mina kompisar, för det trodde folk ändå bara var på skämt. Men innerst inne så kände jag att jag kan bli det om jag vill. Och sen har jag alltid liksom haft min stora passion förutom musiken, det är ju att få folk att skratta. Jag tycker det känns så otroligt skönt att få folk att skratta och göra folk glada. Och känslan i mig när jag får folk att skratta är liksom obetalbar. Så att det har jag liksom, ja, när jag såg stand-up första gången på tv så kände jag dels då, ja vad kul. Men jag kände också så här, det här kan jag nog göra. Även om det är ett jättesvårt jobb så kände jag det här kan jag nog göra. Och då vill man ju testa det liksom. Och så lyckades man få folk att skratta. Så här, men visade sig sen att man kunde tjäna pengar på det. Jag hade ingen aning, jag ville bara få folk att skratta. Sen så, ja, undrar hur mycket. Sen tittar man på andra kollegor så här, hur långt kan jag komma? Så att man, det är nog det som är mitt driv. Jag vill bara se hur långt kan man ta saker och ting. Och någon slags ångest över, tänk om man slösar bort en talang. Det har jag alltid varit livrädd för.
Tänk om man slösar bort en talang?
Ja.
Alltså att du har en talang som du sen när du blir äldre ångrar att du inte utnyttjar.
Ja, och det kände jag redan när jag var barn också. Att jag bara inte liksom slösar bort någon.
Det känns nästan som att du kände att du är sänd från Gud.
Nej.
Du är Jesus barn.
Absolut inte. Men jag menar, om jag till exempel, jag höll på med musik mycket när jag var barn så här. Och om jag hörde en låt liksom, så det var inte så att jag bara, oj, folk kan skriva låtar, vad magiskt. Jag visste att det kan jag också göra. Men det är inte så att jag tror att jag är någon så här allmän, att jag säger åh, jag kan bli statsminister eller jag kan hoppa 2,40 höjd liksom. Det är inte så. Jag vet ju mina brister också, men jag råkar vara duktig på musik och komik liksom. Och det har jag vetat hela tiden. Och jag vill inte bli 85 år och känna fan, jag borde prova att stand-up, och så har jag suttit på något kontor liksom.
Nej, men jag tycker att det är skithäftigt att du har ändå den här känslan i dig och har det där liksom självförtroendet för ganska tidig ålder, där kanske de flesta skulle typ tvivla på sig själva och undra mer, vad är det jag ska, kan jag inte, och så tänker nog de flesta.
Ja, men vet du, det där biten har jag också, själva tvivlet, för jag tycker att jag har bra självförtroende, men jag har inte så bra självkänsla, så att jag trodde nog aldrig, alltså jag trodde hela tiden att jag hade kapaciteten, men det fanns egentligen inte på kartan att jag skulle tro att det skulle bli av. Så det här var väldigt kluvet för mig. Jag är ju uppvuxen i en vanlig familj med liksom, där folk inte alls jobbar med konstnärliga saker. Så det fanns egentligen, jag började ju jobba och plugga helt vanliga saker. Så det var inte förrän jag var 24 år som att jag tog klivet in och testade liksom med stand-up på det. Men fram till dess så var det nästan otänkbart att det verkligen skulle bli på riktigt. Utan det var någon slags, du vet, någon slags i bakhuvudet att jag tror att jag kan det. Men det är ju klart att jag ska ha ett vanligt jobb. Jag visste som sagt inte att man kunde tjäna pengar på stand-up till exempel.
Ja, men det var kul att du tog med gitarren, Thomas. Och nu ska vi föra en låt som du också gjorde till din dotter, eller hur?
Ja, jag har faktiskt skrivit en låt till varje utav mina döttrar. Jag har ju 3 döttrar. Och så har jag ju då, som jag sa, jag har en del låtar som börjar fint och spårar ur, och så har jag en del som bara är fina och sådär. Men den här skrev jag till min första dotter. Jag vet att du gillade det. Ska vi se då. Du ligger så tryggt i din mammas varma mage. Du vaggas, du växer dig stor. Vi har målat ditt rum, vi har köpt dig en vagn, och du är välkommen ut ur fittan. Tänk att snart får jag hålla dig i min famn. Tänk att snart ska jag lära dig att gå. Tänk att snart får du hålla din mor i hand. Men först ska hon pressa dig ur fittan. Ur fittan, ur fittan. Hon ska pressa dig ur fittan. Ur fittan, ur fittan. Du ska pressas ut ur fittan. Ja, det är vackert.
Nej, fy satan alltså.
Ja, tack och förlåt.
Tack och förlåt.
Ja.
Den börjar ju väldigt fint. Och sen fortsätter den också ändå fint, får man väl säga.
Ja, en del av mina låtar har så, det här är ganska extremt, just att den spårar så jävla ur, alltså den spårar ur så hårt efter någonting som är så väldigt fint, även i handlingen. Men sen så blir det som du säger, ett varv till med att det blir vackert igen, och sen blir det ännu brutalare. Det finns en story bakom den låten faktiskt, för den var rätt extrem när den kom. Och det är så att jag tillhör ju lite old school komikerna, alltså jag skolades redan från 98. På den tiden så var det så att då skulle man kunna ta alla publiker, så man formades som en ganska bred komiker. Man skulle kunna stå på Norra Brunn och vara komiker nummer 1 ut, och oavsett vilka som är där, de ska tycka att du är rolig. Medan idag då, till exempel om man skulle säga lite new school-komiker, då kan man ha sin egen publik. Man har en podcast, man är lite skön och folk gillar dig som du är. Då kan du kanske ha en extrem stil åt ett visst håll. Och så kommer den publiken. Förstår du skillnaden?
Mm.
Så jag var då en bred komiker. Men sen så blev jag räddad av det här att Mårten Andersson kom på det här konceptet raw comedy. Där det fanns en speciell scen där man inte behövde vara tillrättalagd alls. Och då visste, det kom dit en bred publik, men de visste att det kommer spåra ur här och var liksom. Och man kommer ta skämten extra långt. Och då fick jag ett annat självförtroende att okej, okay, jag testar. Och då skrev jag den här låten faktiskt. Och så tänkte jag att det här vågar jag inte köra på Norra Brunn, tänkte jag. Men så gjorde jag den på Raw och det gick så hur bra som helst. Och så pass bra så jag tänkte att jag ska fan testa den på Norra Brunn också. Och då gick det skitbra där också. Och det är ju någonstans att jag visste, eftersom jag har en bred stil i grunden. Men så lägga in några såna här grejer liksom, i det här breda. Det kommer som en chock. Men folk tycker redan om mig, för jag har redan visat med min ganska breda humor att jag faktiskt är en person man tycker om och man fattar min stil. Och sen plötsligt kommer det här som ett slag i magen. Så att det, jag är tacksam till att Raw kom. Så jag är en bred komiker med sjuka inslag som chockar folk.
Liksom. Alltså specialistkompetensen är att du är sjuk i huvudet.
Ja, men med en väldigt fin balans. Jag drar ju inte den här låten till exempel om jag nu är jag ute på, jag ska till Sundsvall imorgon liksom på en julfest för Telia. Då kommer inte jag dra den här, utan det vet jag att det kommer sitta en ledningsgrupp där kanske.
Nej, jag förstår. Ja. Även om de tycker det är kul så kommer de säga vad tyckte han si och så.
Ja, precis. Men, så jag avväger allt jag gör. Liksom.
Du har ett brett repertoarsätt som passar alla målgrupper.
Ja.
Men du, jag tänkte på en grej som du skulle få hjälpa mig med. Jag tänkte att vi kanske kan sätta ihop ett skämt eller prata i alla fall om några olika saker som fanns då. Som fanns var? Som fanns över hela världen. Det är olika lagar. Aha. Som jag har kollat fram.
Okay.
Och då tänkte jag så här, nej, men om man ska bygga upp ett skämt, så här, hur skulle man göra?
Mm.
Och jag kan börja med att läsa upp de här. Och det är egentligen så här, konstiga lagar som finns på jorden i olika länder. Mm. Och ganska så här, ändå normala länder. Det är mycket USA och Saudiarabien för sig inte normalt. Men de är ju sjuka i huvudet i Saudiarabien.
Ja, det tycker kanske inte de, men ja, vi tycker nog det.
Ja. Norrmännen tycker i och för sig vi är dumma också. De har ju så här Sverige-skämt. Och vi har ju Norge-skämtet.
Ja, det är en
rysk-tysk om Bellman. Den första grejen är från Saudiarabien. Det är förbjudet för kvinnor i Saudiarabien att cykla om de har till mål med resan. Men helt okej att cykla på måfå.
Ja, det är jätteroligt tycker jag.
Går du göra någonting på den, tror du? Det här är alltså riktiga lagar som finns. Som är så här konstiga lagar som finns.
Ja, men om man skulle göra en stand-up utav det, då skulle man ju, dels vill man ju, jag tycker det är snyggt att man inte bara drar skämtet, man vill kanske att skämtet ska komma ur en tanke, så här, till exempel om jag skulle berätta om det där skämtet, så vill inte jag säga så här, hörni, jag såg att det finns en lag i Saudiarabien, för det är för rakt på tycker jag, utan det är mer så här, ja, man kanske säger, här är det till något aktuellt fall i Sverige, så här, jag såg att de ska skicka ut en kille som har jobbat här heltid där i 4 år på, han jobbar som programmerare, men han har liksom sökt jobbet på fel sätt och nu ska han bli utvisad. Det är så jävla dumma regler liksom. Då kanske man får publikens, du vet, som de vaknar upp och tänker
trusten,
att ja, de fattar
jag
liksom
med.
Att
ja, dumt,
han vill säga något viktigt här. Mm. Och då kan man, men vi har ju inte liksom, man får inte glömma att vi ändå har ganska bra system om man jämför liksom. I Saudiarabien till exempel, alltså, du vet, kommer man in där. Jag tycker att det är viktigt att man kommer in i skämtet genom en vettig tratt. Så trattar man ner till Saudiarabien skämtet där med cyklingen. Och sen får man nog börja spekulera liksom. Det känns ju som väldigt uddlöst lag egentligen.
Ja.
För att om man blir tagen, om man är på väg till Saudi Ica liksom. Då är det bara att säga, nej, vadå, jag vet inte vad jag ska. Eller hur?
Man kan ju tänka om man cyklar extremt tydligt. Ja. Och sen är de så följande civilare.
Ja,
det måste. Och sen så ser man att det är en civilare, så börjar man cykla ringligt och bara cykla runt så här. En stolpe typ.
Ja, jag visst.
man får inte ha tydligt mål.
Om man ska cykla hem, då får man inte riktigt veta var man bor heller. För att jag vet inte. Jag tror att jag skulle nog.
Konstig lag i alla fall.
Ja, och skulle jag göra stand-up om det, så skulle jag nog sitta och skriva då i någon timme på olika liksom. Jag skulle spekulera bara hur man själv skulle göra. Och så brukar jag vända på det också. Hur tänkte de som hittade på lagen? Det där känner jag att det finns humor.
Ja, där finns det. De här, det är ju män, vet vi.
Ja, att det måste vara att någon som är så här: kvinnor ska inte få cykla! Och så är det ändå så här, ja. Vet, 12 snubbar också. Jag håller med! Alla Akbar! Och sen är det som, men så är det liksom någon lite mesare. Men om de kanske inte riktigt vet vad de vill, Då de kan cykla, bara lite runt cykla. I kvarteret kanske, eller?
Cykla, hämta vatten!
Ja. Så och så är det de andra som tycker så här, ja, ja, men vad fan, det kan de ju få göra då. Liksom. För det är det som jag tycker är kul, hur de spikade lagen. Där finns det mycket humor. Ja.
Riktigt sjukt. Ja. Men om du skulle ge några tips då till någon som ska stå på ett bröllop, hålla tal, hålla inför klassen och vi slänger in några roliga parameter i det här. Ja. För att man ska ju ofta, om man håller ett tal då, så ska det oftast kanske vara lite seriöst, lite roligt, helst något gripande. Man vill ju folk börja grina helst.
Ja.
Och sen så kanske någonting roligt man garvar. Men om man ska stå, man går upp där, man har ångest inför det. What to do? Ja. Har du några så här grundtips man ska tänka på? Förberedelser är det?
Två grundtips som är så himla enkla. Det ena är att håll dig kort. Alltså, det är det värsta som finns med långa tal, tycker jag själv. Och oftast så har folk inte koll på det där, hur länge det kan ta faktiskt. Du måste hålla ditt tal hemma och prova och tajma det. Därför att jag har sett folk som tror att de ska hålla ett 5-minuters tal och så är det 35 minuter väl på plats. Liksom. Det är ju en mardröm. Och det andra är att repa mycket då, eller ta en stödlapp. Just när det gäller att hålla tal tycker jag man kan få ha en stödlapp. Men för det är det som gör dig så nervös, det är när du inte riktigt vet, kommer jag klara det här eller inte?
Och jag tänker att jag glömmer bort det här och, ja, och så står jag där och alla bara tittar på mig och det tar så här 5 sekunder, är som 5 år.
Ja. Och den nervositeten blir som en negativ spiral, för att då kommer du göra en sämre performance liksom, och då blir du ännu mer nervös för att det går sämre och så vidare. Så att vara riktigt välrepeterad eller ha stödlapp, men också tajma det hemma. Och sen att vara rolig. Jag tror ju så här att om du inte vet att du är rolig, då ska du kanske undvika att chansa på ett bröllop. Man måste inte vara rolig om man inte om det. Alltså, det finns väldigt vackra saker med allvar, och känslor är ju det vackraste som finns på ett bröllop. Var kärleksfull och avsluta gärna med någonting kärleks, liksom, budskap. Så kommer folk bara komma ihåg det, att det där var ju fint liksom.
Har du funderat någonting på vad lycka är och vad som är viktigt i ditt liv?
Ja, oja. Men jag vet inte om jag har så mycket. Alltså, jag vet att jag är en person som har det bra och jag lever ett lyckligt liv. Men jag går inte och känner lycka. Det är jag dålig på. Jag är nog typiskt mänsklig på det sättet att man hela tiden är liksom på jakt efter nästa grej. Och det är det som har tagit mänskligheten så långt också. Men jag kan ju liksom samma kväll som en succé, om jag har jobbat i 2 år mot någonting och så blir det en premiär och en succé, så är jag glad liksom i 25 minuter och så tänker jag redan på nästa grej. Men det som jag har hört, jag har lyssnat på din podd en del, och då har
cool.
Du återkommit till det här med, ja, jättebra podd. Men du berättar ju det här med att du tänker, vad är det, 2 saker du är tacksam över?
Saker, men när man går och lägger sig så tänker man på 2 saker som har hänt under dagen som man är tacksam över, och en sak man ser fram emot under morgondagen.
Precis, det tycker jag är ett jättebra tips. Och det, förr om åren så var jag lite, jag ska inte säga religiös, jag ska inte säga att jag kanske var särskilt troende, men jag hade ett hopp. Jag hoppades att det fanns liksom en gud, eller vad man ska säga. Och det blev som en rutin. Det här var från när jag var liten. Jag gick i så här söndagsskola till och med när jag var barn. Jag tror det var för att morsan behövde lite fri tid och bara satte mig där. Men så att jag bad till Gud om kvällarna, ända från att jag var barn. Och det gjorde att jag visade mycket tacksamhet då till när jag bad. Tack för att vi är friska, för att allting som vi har. Och sen så bad jag då om att vi ska fortsätta vara friska. Och tack. Om man var lycklig över någonting så bad man om att få fortsätta vara det. Liksom. Och det var ungefär samma funktion. Sen slutade jag, när jag blev vuxen, jag hade en show som hette Från Big Bang till Happy Ending, där jag någonstans gjorde upp med vad är tro och vad är hopp och vad tror jag på egentligen, och vetenskap och sådär. Och efter det, den showen handlade om mitt tvivel liksom. Då kom jag fram till att jag tror nog inte. Så då, alltså, jag tror mer att allting är en slump liksom. Och då slutade jag med den här rutinen på kvällarna också. Att be och tacka. Och,
tråkigt.
Ja, där försvann jag i det där. Men så har jag börjat med det här nu igen istället. Att tänka tacksamma tankar ändå. Utan att man behöver vända sig till en gud liksom.
Nej, men jag tror att det där är väldigt bra. Jag själv liksom, tror ju inte på Gud på det sättet. Men jag vet inte om jag skulle önska att jag gjorde det. Det kanske skulle vara rätt skönt och också tro på det. För då kan man släppa lite saker till Gud bara. Att någonting händer och man kan bara, men det där tar Gud hand om. Eller att jag är inte rädd för döden. Jag hörde en undersökning häromdagen att är det så att man har ångest över att åldras, alltså mår dåligt av det och som ser det på ett extremt negativt sätt. Så hade de en grupp som gjorde det, så hade de en grupp som såg väldigt positivt på att åldras, så såg väldigt positiva saker. Så levde den här gruppen snitt 7 år längre. Aha. Än de som såg det som negativt att åldras.
Ja.
Sen så kanske det är att de här personerna allmänt som ser negativt, de kanske ser negativt på mycket saker, men kort och gott är det så här, ser du negativt och en negativ person så kommer du leva kortare än en person som ser positivt på det mesta.
Ja.
Och på allt som händer finns ju positiva och negativa saker.
Ja.
Och det här med att du satt och bad, jag tror att det gör ju en känsla av tacksamhet i kroppen. Sen vad man ber till, hur man, det är så här, whatever.
Men och en riktning, eftersom man kanske också, förutom att vara tacksam, så ber man ju om någonting. Då känner man ju efter, vad är det jag vill? Mm. Och då har man ju en riktning framåt då. För att det du vill, även om det blir någonstans uttalat för dig själv varje kväll. Vilket gör att du förmodligen har en rakare väg till vart du är på väg och vill. Och det försvinner ju då om man inte har den rutinen. Men nu har jag fört in det istället. Enligt, bara vara tacksam och försöka se fram emot nästa grej liksom.
Och vad har du mer för saker på gång? Du är ju musiker, du är musikant. Ja. Du är ju en du är rolig också. Du gör ju massa skämt. Stubbkomiker. Det känns som att det snurrar på ganska bra för dig. Du har förstått att inte Gud finns.
Mm.
Du har ju växt upp och blivit stor nu.
Ja, det har jag faktiskt. Vad har jag på gång? Jag är så tacksam över att jag någonstans har... Jag har ju liksom gjort... I 20 år har jag hållit på här i showbiz och hittat vad är det jag tycker är kul. Jag har ju fått prova på allt. Jag har ju liksom gjort massa tv och radio och allt möjligt. Nu gör jag inte någon tv alls nästan. Jag gästar kan jag vara med Så ska det låta eller något sånt där. Men det jag tycker är roligast har jag insett. Det är ju att stå och göra live-grejer. Alltså göra saker som jag själv har hittat på. Och så får jag direkt respons för det. Det är liksom, det är en sån ultimat feedback. Och nu är det jag håller på med. Jag gör stand-up och roliga låtar. Och sen så får jag blanda det. Och ibland när jag tröttnar på stand-up, då brukar jag skriva låtar. Och så, då går låtskriva hjärnan igång. Och då är det jag tycker är kul. Och sen så när jag liksom har skrivit klart de låtarna och spelat in, då plötsligt tycker jag stand-up är skitkul igen. Så att det är lite så här som en bonde som man odlar en viss gröda på en åker, men efter ett tag så växer det inte så bra, då måste man odla något annat. Och då vilar liksom den första grödans näring på något sätt. Så är det för mig. Så jag är så tacksam att jag har både stand-upen och musiken. För det är ju en ren slump att det råkar vara mina båda intressen som jag kan blanda i mitt jobb liksom.
Ja, det är häftigt. Jag har aldrig sett dig, eller jag har sett på tv och lite sådär överallt, men jag har aldrig sett dig live. Jag har å andra sidan, tror jag, knappt sett någon komiker live. Kanske någon, men jag har inte varit på så mycket live allmänt så här. Men jag blev sjukt sugen att gå och kolla på dig nu i alla fall.
Ja,
jag
men tror det ska
att, jag tycker att du har en sån här skön, ironisk humor som nog kan sätta sig rätt djupt och komma med rätt så här oväntade grejer.
Mm.
Så att det...
Ja, men det är bra. Jag är nämligen en rätt kräsen konsument själv. Jag är svårflörtad när det gäller humor. Och därför så försöker jag i alla fall att just det här som säger att poängen måste komma överraskande. Det får inte vara så enkelt att folk bara liksom så här, ja, det var lite kul och så är man nöjd med det. Och jag tror att du är en ganska svårflörtad konsument också. Jag ser fram emot att försöka chockera dig till asgarv liksom.
Nej, men det är nog ingen problem tror jag. Now it's time for tre sista frågor. Nu kommer vi in på de tre sista frågorna. Och min första fråga då till dig, det är: vad är det bästa tipset som du har fått av någon?
Ja, nu tar jag bara något som jag kommer på här. Ett bra tips som jag fick faktiskt på den där stand-up-kursen 1998 av Babben Larsson, som är en person som jag ser respekterar väldigt högt. För jag kommer ihåg att det var så mentalt jobbigt att gå den kursen. För vi tvingades stå där på scenen liksom dag efter dag och säga grejer som man kanske inte riktigt hade hunnit fila på heller. Eftersom vet, läxan var till nästa dag och man satt uppe på natten. Det var så jävla ångest. Det var verkligen ångest. Och man var ny. Jag hade scenskräck också. Och det satte sig fysiskt på mig. Och det händer ibland. Om jag mår riktigt dåligt psykiskt så får jag ofta problem med ryggen. Jag fick typ ryggskott mitt under den där kursen. Och du vet, när man har ryggskott, det är så jävla ont. Så jag kommer ihåg att jag skulle göra ett framträdande där för Babben och flera av de andra eleverna och så vidare med ryggskott. Och min energi var så låg då, för att jag hade ont. Och gigget blev ju skitdåligt såklart. Men då sa hon till mig efteråt så här, Thomas, du får inte låta sånt där påverka ditt gig. Det, man mår dåligt ibland och så här, du måste bara skärpa dig när du gör gigget liksom. Sen får du ha ont som helst efteråt så här. Och det var ganska lite hårt sagt, men det där har jag tagit med mig. Fan, du vet, jag har ju gjort gig på Norra Brunn så här, samma dag som min farfar dog, och man är liksom, man mår skitdåligt, man är ledsen, man har gråtit liksom, men pang, boom, strålkastaren är där, där sitter publiken. Det är bara upp och kör din grej. Sen får du vara hur ledsen som helst eller må hur dåligt som helst. Mm. Så det var hon tog mig i örat där, men det gjorde hon bra tycker jag.
Och det hon sa då var alltså att...
Ja, det hon sa var egentligen så att du får inte låta dina personliga liksom, grejer som påverkar dig just nu negativt. Det ska inte påverka din liksom, show, det du ger till andra. Ja, man måste kunna släppa det. Och det kan man. Det är bara att jag var inte van vid det. Jag trodde liksom, jag var så mycket Thomas och så lite artist då. Men man måste kunna skilja det där och bara liksom ta på sig artistkavajen och köra liksom.
Det är ju bra. Den som klagar dör i krig.
Så är det nog.
Och till nästa då. Har du någon bok eller dokumentär att rekommendera?
Jag håller på just nu att läsa en bok. Jag är väldigt slarvig med att läsa böcker numera. Jag tycker aldrig att jag har tid att fokusera så länge. Det är bara på semestern. Så jag brukar läsa en bok över jul och en bok på sommaren. Liksom. Men en bok som ligger där för att bläddra lite i då nu, det är den här Sapiens. Har du hört talas om det?
Ja, absolut. Sapiens och sen nästa bok Homo Erectus.
Ja.
Uppföljaren.
Just det. Och jag tycker det var sjukt intressant att bara liksom läsa i den och få perspektiv. På. Det är lite av det som vi pratade innan också.
Berätta lite kort vad den handlar om.
Ja, men den egentligen, man kan säga, förklarar nästan rent historiskt den mänskliga rasen. Var vi kommer ifrån, hur vi har utvecklats. Från att vi var liksom jägarfolk och samlarfolk. Hur vi blev ett odlande folk och hur allt det har påverkat oss. Och det påverkar ju mycket mer än vad vi tror. Vi har ju egentligen... Man tar så mycket för givet, så här är vi människor, men vi har ju påverkats av det. En sån grej som att vi faktiskt inte alls blev så jävla mycket friare av att vi började odla vete, som var det första. Att vi liksom, vi måste vara säkra på att vi har mat, alltså börjar vi odla vete. Ja, men vad hände då då? Att då är man plötsligt liksom utsatt för risk. Man kan bli överfallen av en annan stam. Vet, man var ju, innan vandrade man ju bara vidare om det uppkomna hot. Ja, då fick man ju börja liksom vakta och hängna in. Och så måste man ju vattna och så och jobba och liksom... Ja, men en grej som var en aha-upplevelse för mig, det var när vi var jägare och samlare. Då kunde man samla och jaga liksom, kanske 6 timmar om dagen. Och så hade man ett rikt överflöd liksom. Medan sen när de började odla, folk fick ju slita liksom dygnet om för att vara ett folk som odlar och skördar. Och sen har det ju bara blivit... Alltså egentligen har våra livsförutsättningar blivit liksom lättare och lättare ju. Som nu har vi ju hur mycket som helst tid egentligen. Men vad gör vi? Vi jobbar liksom 8 timmar om dagen och sliter och ska gå till gymmet och vi ska... Mm. Alltså man har mutat in varenda timme på dygnet med grejer, måsten som man tror är måsten. Mm. Medans egentligen, redan från början när allt var som tuffast, då räckte det med 6 timmar om dagen liksom för att ha allt man behöver. Så men det är bara liksom en bok som ger perspektiv. Sapiens. Nu minns jag inte exakt vad författarens namn är längre, men
Sapiens räcker.
Ja, det tror jag.
Vi slänger ut det också i nyhetsbrevet. Och har du inte nyhetsbrevet, gå in på framgangspodden.se så får du bästa från det här avsnittet i nyhetsbrevet varje vecka. Och till den sista frågan till dig, Thomas. Om du skulle få önska en gäst i Framgångspodden, vem hade du önskat att jag bjöd upp hit då?
Jag skulle tycka det var sjukt intressant att lyssna på om du intervjuade Magnus Norman, som är ju dels då gammal, jag är ju tennisnörd kan jag tillägga, men Magnus Norman hade ju själv en jätte lyckad karriär som tennisproffs, men han är ju ännu mer lyckad som tennistränare. Han är liksom bakom dels Robin Söderlings framgångar när han var som bäst, han blev ju tyvärr sjuk och fick sluta för tidigt, men sen coachade han ju Wawrinka till liksom flera Grand Slams och han är ju ansedd som totalt liksom i toppen när det gäller tennistränare. Och han har nog en del intressanta grejer att säga. Han har ju slutat vara Wawrinkas coach nu, så nu tänker jag att du kanske kan få tag i han också.
Grymt. Ja, det var ett bra tips. Jag får kika på honom.
Mm.
Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då?
Jag finns ju på Twitter och Instagram. Då heter jag bara Thomas Jarvheden. Stavas med H, Thomas. Och så har jag en Facebook-fansida. Men framförallt tycker jag man ska följa mig på Spotify. För där har jag lagt upp både massa roliga låtar och även stand-up.
Om man ska boka det då?
Ja, då är det roa.se. Som det är min agentur.
Ja, grymt. Mm. Men vilket härligt avsnitt det blev.
Ja, jättekul.
Jag tycker att det var väldigt annorlunda också från andra avsnitt. Alltså att vi fick in så himla mycket olika parametrar i det. Som blev jäkligt kul.
Mm.
Det blev djupt och skoj och roligt och fint.
Ja, vi får hoppas att det är någon som tyckte om det och lyssnade på det.
Ja. Stort tack att du gästade.
Tack för att jag fick komma. Framgångspodden with Alexander Caleros.
Ja, visst blev det väldigt roligt och annorlunda, men jag gillar det. Jag tycker det var stort skönt. Och vill du ha de bästa grejerna från det här avsnittet, är det bara gå in och signa upp dig på framgangspodden.se och skriva upp din mailadress, så skickar vi ut de bästa tipsen och sammanfattningen från det här. Och ja, jag vill bara önska dig ha en grym vecka och se till att ha den här resan som du har i ditt liv. Ta vara på varje dag, för det är varje dag som gör ditt liv. Så ha det bäst. Kram.